Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 77:e avsnittet av Släpp sargen. Hur är läget, Figge?
Jo, det är fortsatt bra tycker jag. Den här värsta sjukdomen efter säsongen, sjukan som jag har legat med har börjat dra sig undan. Så att, nej fan, jag ska inte alls klaga. Hur fan är det med dig, Nicke?
Jo, men det är bara bra tycker jag. Jag sitter här och väntar på att du ska komma till Stockholm.
Ja, nej, jag kör den här. Jag tänkte att jag kör någon sån här illegal invandring här. Jag tänkte gömma mig upp i bergen eller någonting. Jag skiter och komma hem.
Men du, hur ska det bli att komma tillbaka till Sverige här inom kort?
Ja, först och främst blir det mycket här med packa och släpa och sånt. Jag tycker inte att det är kul att resa med mycket bagage och den där skiten. Men sen väl när man kanske har landat lite i Stockholm och fått andas lite, så ska det nog bli ganska skönt.
Ja, men det låter bra. Inom kort kommer vi befinna oss inom samma liksom stadsgräns. Det kommer kännas skönt i kroppen på något sätt.
Ja, men du är ju utanför tullarna, va?
Ja, fy fan. Alltså, Stockholms vider. Tullarna.
Jag bara tvungen att dubbelkolla.
Så är det.
Det ska bli härligt.
Nu kickar vi igång veckans avsnitt. Om vi börjar med det allra senaste, Figge. HV71 är efter 4-2 i matcher mot Björklöven klara för SHL till hösten.
Ja, vilken lättnad.
Ja, för dem i alla fall.
Ja, ja, exakt.
Man löste det till slut efter ett, ja, kan börja där, ett riktigt jävla antiklimax i Jönköping i söndags.
Ja. Fy fan, match 5 där tänker du på då, eller?
Det är helt riktigt, ja.
Ja, usch, vad tung. Alltså, vet du att den startade redan, det där antiklimaxet startade för mig innan när jag var inne på sociala medier då, på HV71s kanaler.
Okay.
Och jag ser att, ja, det var ett gäng gubbar där, Alexander Ytterell och Bertov. Man såg, du vet, de hade satt på sig sin A-fit. Du vet, väldigt snygga. Ja, det där, alltså, du vet, väldigt, väldigt snygga kostymer att ta på sig. Oj. Det till ett potentiellt avgörande på hemmaplan. Du vet ju hur mycket det där svider min jinx-gen. Alltså, jag satt nästan och kokade lite inombords. Alltså.
Du är lite för skrockfull för att kunna förbise det, att de liksom drog på sig sin allra snyggaste kostym.
Ja, nej, jag kunde inte se bort, alltså, för fan, det var så jävla hemskt. Och redan där, då anade jag, kan jag säga. Och jag fick ju rätt. Man ska inte kittla hockeygudan under pungen, jag säger det. Alltså, det är livsfarligt.
Ja, men nu gick det ju vägen i match 6, ja. Uppe i Umeå, så att säga. Alltså, Björklöven gör en imponerande säsong, måste jag säga. Jag har dem gärna uppe i SHL inom kort, men det känns rätt ändå att HV71 kommer hem inom citationstecken till SHL på något sätt. Gör inte det?
Jo, men jag tycker det. Alltså, säsongen de har haft och liksom haft det här favoritskapet på sig och gör den serien som de gör, samtidigt med kulorna som de har hostat upp. Jag vet inte, det känns som att Det är väl klart att ingen motståndare känner sig okej med det, men vi utanför kan ju någonstans känna att det var väl lite skrivet i morgondagens tidning på något sätt att de skulle fixa det här.
Ja, men lite så. Sådana här monstersatsningar som HV gjort med många importer utifrån och så tycker jag långt ifrån alltid känns förenade med framgång. Men det här lagbygget fick det ändå att funka på något sätt.
Jag tycker också det. Alltså, man kände ju kanske innan säsongen sådär att HV hade någon form av liksom stomme i Simon Önrud och Ullström och Gunnarsson och sådär. Men sen
Forsberg.
Ja, exakt. Det var ju ett gäng där. Men många har ju varit skadade och sådär. Så det är inte känt som att de har spelat på en hel stomme hela säsongen. Utan stommen har ju blivit lite den här Mattsson och den här Finnpajsan.
Vessel och sen,
ja, exakt.
Ja, Kell har ju kommit in. Ja, alltså man har ju värvat på sig ganska bra med tiden.
Ja, exakt, men det kändes som att det blev lite stommen som har lyckats trycka det här laget hela vägen upp. Så det är ju också imponerande. Det är imponerande av de gubbarna också att ta det ansvaret under en sån säsong.
Ja, jag håller verkligen med dig. Och man har ju nu också verkligen musklerna för att direkt kunna bli en utmanare i SHL. Det är lite ovanligt.
Ja, det blir häftigt också på något sätt. Och jag återgår ju till den här för något år sedan när vi satt och jag satt och bedrövade mig lite att Håva hade åkt ur och sen att jag ville att de bara skulle pumpa in allting och bara, du vet, joja ner sig bara en säsong och så snabbt upp igen och så var med, du vet, topp 4-racet. Alltså, jag tycker att det är häftigt att man lyckas är också jävligt coolt.
Alltså. HV ska ha cred för hur man hanterat det här debaclet för ett år sedan. Och det är ju ingen chock om Kent Norberg skickar in ett gäng rätt starka namn i den här truppen. Nej. Och att man direkt så att säga skulle bli en så att säga contender i SHL.
Ja, nej, jag tror absolut att de ska, alltså de kommer ju sikta på det också, man känner ju HV som klubb. De kommer ju sikta på en topp 4 placering på en gång, så att det ja, se om nubben kan fixa till det där lite.
Vi kommer snacka mer om det här längre fram såklart. Samtidigt är det 2-1 i matcher till Luleå i SM-finalen mot Färjestad. Fight nummer 4 under torsdagen. Vi ska snacka mer om den här serien nästa vecka då det eventuellt är avgjort. Men snabbt bara, Figge, vilken har sammantaget varit din övergripande finalkänsla så här långt?
Ja, alltså jag hade ju någonstans förväntat mig lite mer smuts ändå. Alltså,
är det så?
Jag tycker att det har varit lite snällt. Ja. Alltså jag hade förväntat mig, du vet, att Luleå kanske någonstans skulle kunna hitta tillbaka till sitt lite gamla typ av spel och Färjestad då som har anammat sitt nya lite mer det här fysiska. Mm. Tycker fortfarande att det är två spelande lag som vi ser.
Ja, men jag kan nog ändå, jag förstår vad du menar, men jag tycker nog ändå vi fått se det mesta. Alltså så här, någon match har stuckit iväg, någon har varit riktigt jämn. Det har varit en mix av både bra och hårt spel, en del uppmärksammade situationer, det har varit snackisar och... jag tycker ändå det har varit ganska gött ditt, måste jag säga. Men det känns som att du inte riktigt tycker serien har levt upp till dina förväntningar. Har du känt pulsen?
Nej, jag har inte riktigt fått upp pulsen än. Men det är, vi har ju snackat om det och jag har ju sagt det innan också att just det här match 1, 2, 3 där någonstans, jag får inte riktigt upp pulsen då, utan det kommer mest runt match 4 skulle jag säga. Så det skulle kunna vara bara en sån enkel sak att jag inte riktigt är där än.
Nej.
Det är någon gång i någon match sådär som man kanske har, du vet, gått från liggläge till soffläge.
Jag är nog lite mer positivt lagd än dig här. Jag tycker fan det varit underhållande. Det har varit ett jäkla tryck på matcherna och sådär. Men jag måste fortfarande säga att det känns ovisst.
Nej, jag håller med. Det här kan nog, alltså det svajar ju lite. Det här kan nog gå åt vilket håll som helst. Vänta, nu klipper de.
Ja, nu klipper de gräsmattan utanför mig här nu, så om det är dåligt ljud så får jag be om ursäkt redan nu. Men ja, absolut, den där serien, finalen kan nog gå hur som.
Ja, okej. Okay. Det känns som att du tror att den kan liksom ta ett snäpp till,
det
om man säger så.
Jag tror det.
Ja, ja, men härligt, vi får se. Och så får vi också se hur mycket gräsklippandet låter i bakgrunden hos dig.
Ja.
Men du, på tal om final, drama och sådär, det var inte dåligt hockeytryck nere i ditt alpland i söndags när SUG säkrade sin andra raka titel efter att ha vänt 0-3 i matcher mot Zürich.
Ja, det är så jävla sjukt. Och då ska jag säga så att innan det här så har ju SUG, jag för mig det att de har haft lite av ett Zürich spöke också, att de har haft svårt att slå Zürich. Okay. Så att det här var ju ännu mer liksom, nej, för fan, vilken dramatik alltså. Sjukt.
Det är första gången sedan 1942 som ett hockeylag vänder omöjliga inom citationstecken 0-3 till seger i en finalserie. Och då var det Toronto.
Ja, men det är så sjukt också att i samma slutspel, det här slutspelet, så vände ju dessutom Davos en 0-3 mot Rapperswil. Så det har hänt liksom två gånger i det här slutspelet. Det är också sjukt.
Ja, fan, det händer grejer nere i Schweiz.
Ja, exakt. Ja. Det är lite mer party här nere på något sätt.
Ja. Vår gamla poddgäst Carl Klingberg var ju bland annat med där och tog hem den här titeln. För andra året i rad dessutom för SUG. Så vi skickar väl en gratulation dit.
Ja.
Samma kväll vann ju småkronorna guld i U18-VM. Det var sannligen rejält drama där. Ja. Jag vet att du satt bänkad.
Ja, barn-VM.
Ja.
Alltså, ja, det sjuka var att jag satt faktiskt och sappade. Och jag gillade ju där att det var liksom spännande i slutet. Och, fan, då spelar det på något sätt sällan någon roll vad man kollar på så länge det är liksom Sverige, känner jag. Alltså, så länge man bara kan få hoppa in mot slutet. Sådär, och det kunde jag göra nu. Det var ju skitkul. Jag fattade det som att de inte egentligen skulle ha en chans, men fixade det. Det är ganska imponerande att man lyckas göra 6 mål på, alltså i en match där man då inte egentligen ska ha en sportsmässa, eller?
Ja, de var ju brutalt effektiva.
Ja,
ja, men det var häftigt. Kändes som att typ halva laget bestod av Djurgårdsspelare, så det är en hyfsat ljus framtid där för 08-gänget, i alla fall på ungdomssidan. Känner du någonting överhuvudtaget kring Stanley Cup-slutspelet som dragit igång?
Nej, alltså inte ens en millimeter. Alltså jag gör inte det. Alltså någonting i mig säger att jag önskar att det var så. Men nej, ingenting. Jag har ingen aning om vilka som är i slutspel eller lag eller någonting. Men det, återigen, jag har ju inte haft intresset där. Det har inte du heller haft, eller hur?
Nej, det stämmer bra.
Nej, så att, nej, jag kan inte säga att det kittlar. Det kan inte jag.
Går du igång mer kring ett liksom Carlson Hockey Games eller vad det heter?
Ja, det sjuka är att om jag typ, alltså oddsen på att jag ser, att jag tittar på någon av dem, då är det fan Carlson Beijer Hockey Challenge. Det är sant.
Ja, jag vet inte varför det är kul.
Nej.
Men det är på något sätt.
Ja, det är kul. Det är kul.
Ja, det snackas om att det ska vara ett jäkla spännande Stanley Cup-slutspel som dragit igång här, och så är det säkert. Men vet, vi kanske får lite halvanledning att återkomma dit framöver. Vi får se.
Ja.
En grej jag vill kolla med dig. En del ligor i världen har precis avslutat sina säsonger. Några pågår fortfarande, som bekant. Men vad gör alla spelare med kontrakt som lirat färdigt nu? Alltså, är det så enkelt som att det blir tidig semester som man snackar om?
Ja, den blir inte längre, men den blir tidigare, så blir det ju. Alltså, det blir samma resa för dem som för alla liksom, att säsongen tar slut, du ska göra dina möten och lagmiddag och sen går ju spelarna på ledighet. Ofta brukar det vara 3 veckor, alltså att många försöker åka iväg, kanske ta någon liten soltripp. Det är det som är lite nackdelen när man åker ut väldigt tidigt, att Europa har inte riktigt hunnit bli varmt, så då ska man behöva ta sig typ till Dubai eller något sånt där liksom. Ja, men så att jag tror att de flesta, De sticker nog iväg till solen lite. Sen ska ju de tillbaka och sommargnugga. Det är,
okay.
Det är lite det man får tänka på också när man är i slutspel. Att så här, fan, om man inte är så sugen på att vinna, vilket hade varit helt sjukt om man kände så, så borde man vara sugen på att inte sommarträna när det fortfarande typ är snö ute. Alltså, det kan ju vara en motivation.
Men summa summarum då i alla fall, alltså, man får inte längre semester av att åka ut tidigare.
Nej, nej, glöm det kan jag säga.
Okej, okay. Ja. För det tror jag att många tror.
Ja, nej, så funkar inte. Utan du har dina 3 veckor, sen kan du välja liksom vara en slacker under säsongen och så kan du ta dina 3 veckor där i liksom månadsskiftet, vad det nu blir, februari, mars där någon gång. Eller så kan du ta den lite senare där mot maj kanske. Så att nej, du har dina 3 veckor att jobba på.
Det var en kille som heter Viktor Kristoff som nyligen på Twitter la ut en tråd som han kallade: det här skulle allsvenskans lagkaptener jobba med om de inte var fotbollsproffs. Sen följde en hypotetisk lista över just det. Och det här var jävligt fyndigt. Så nu ska vi anamma det grundkonceptet och liksom smeta det på svenska hockeyprofiler, Robin.
Ja.
Alltså vad det känns baserat på utseende, personlighet, vokabulär med mera som de här rätt välkända personerna skulle pysslat med om inte idrotten fanns i deras liv. Och jag har sett att Andreas Lundskog och en rad andra hunnit tjuvstarta lite på Twitter, men nu öser vi på med fler här. Och egentligen är ju det här väldigt, vad ska man säga, bildligt, men därför så kör vi namn som vi tror de flesta har ett ansikte på, så att säga. Det är ju hockeymänniskor som lyssnar på vårt trams här, va?
Ja.
Så ska du börja, Figge, helt enkelt med att leverera en hockeyprofil och vad du ser att han som liksom vanlig Svensson skulle jobbat med?
Ja, det kan jag göra. Alltså, jag har fått upp ett gäng namn här nu, men jag kan absolut ta min etta. Är du beredd?
Kör!
Patrik Westberg, kommentator C-more.
Okej.
Okay. Jag har satt honom som frisör med anledningen av att Kahn håller för fan aldrig truten och pratar bara om nonsens. Alltså, jag är här för att kolla hockey, men allt jag får höra är om liksom historiska händelser, om typ allt annat. Alltså, det är ingen botten. Så att, han har jag satt som frisör. Sen, det ska tilläggas att han har ju en ganska vass frilla. Han kör ju lite blonderat och sådär. Så, där, så det, han känns lite hemma där på något sätt.
Ja, men precis, man kan se att han går till frisören en del. Det är det du menar.
Ja, exakt. Nej, men jag letade efter ett pratigt yrke där. Och då känner frisör ganska... Eller? Är du med mig? Eller nej?
Nej, jag håller med dig. Han skulle absolut kunna vara frisör på något sätt. Man kan se det framför sig.
Ja, man står där med någon snidig sax, du vet, och sådär, berättar bara om sina egna historier. Liksom. Man får aldrig en syl i väder. Bara lyssna om hans liv. Liksom.
Pang, boom, swish! Ja. Så ryker lockarna.
Ja, liksom. Exakt. Ta din första. Ge mig din första nu.
Ja. Johan Thornberg, C-more-expert. Lokalpolitiker för Liberalerna.
Liberalerna är jävligt kul.
Kan du inte se det framför dig att han liksom går loss på någon motion om sophantering?
Ja, men exakt. Han hittar, någon egen väg på någonting han tycker är viktigt och ändå har den här allvarsamma blicken på just det. Ja, nej, men exakt. Det känns lite Liberalerna på något sätt. Också lite nonsens. Ja.
Oh, politikerbodden. Nej, men jag kan se att han står där i någon slags talarstol och liksom är upprörd kring en fråga som det är 0,8% i kommunen som liksom tycker är sexy.
Ja. Nej, men absolut. Den får se ganska... Han ser ju ganska stilig ut också.
Ja.
Jo, men den ska jag absolut få.
Lokalpolitiker, ja. Den känner jag ganska starkt för.
Ja, absolut. Ja, min nästa, då jag plockar fram Bulan Berglund har jag gjort. Han känner svår att inte ha med.
Ja, okej. Okay. Men det är aktuellt också. Det är intressant. Ja, give it to me.
Ja, nej, men han har satt som en dörrvakt på en mindre så här lokal pub/nattklubb på lördagar en gång i veckan. Ja, men du vet, han känns alltid lite arg, lite bottensur över någonting. Man har antagligen inte gjort någonting, men det är liksom... jag vet inte, han har bara den här underliggande aggressionen. Någon elak kanske jag hade kallat för Napoleon. Alltså, lite åt det hållet. Men det spelar liksom ingen roll vad man har gjort, utan du kommer inte in där, det spelar ingen roll.
Den här grundskeptiska hållningen gentemot den.
Nej, men exakt. Såhär, går inte att diskutera med, det är bara så här. Liten och aggressiv, bara stenhård, ja. Också, man är också lite rädd, man kanske inte vill gå in här liksom på Johanssons pub liksom. Det går inte.
Nej, men det är jag ser vad du menar, helt klart.
Två öl för honom är för mycket för att få komma in.
jag fortsätter på Luleå-temat här då. Johan är Tyrväinen.
Ja, okej.
Okay. Kan du inte se honom som en klassisk indrivare? han står där med ett stort R i ansiktet och hotar med att så här, en olycka kan ske.
En olycka kan ske.
Det kan vara så att du kommer åka ut för en olycka.
Han, Tyrväinen, jag uppmärksammat att jag har spanat en ganska kul sak med honom. Och det är att, alltså han svenska, han är ju bra på svenska på ett sätt kan man ju säga. Men jag tror att han har översatt engelskans think till tror. Det kan ju vara både tror och tycker.
Okay, ja.
Så i intervjuer så kan han ibland säga så här: nej, men jag tror att vi gör en ganska bra första period.
Jaha, ja.
Jag tycker det är så jävla härligt. Okay, okay. Men absolut, absolut, jag kan se han som en indrivare. Speciellt i någon sån här, i någon svensk, ja men typ en Beck-film liksom.
Ja, exakt. Heta Jorma.
Ja, ja. Och skinnjacka. Jag har kastat in allas våran Jimmy Eriksson här, har jag gjort.
Ooh, tidigare Skellefteå-profilen.
Exakt, du kanske undrar vad han skulle jobba med.
Ja.
Han skulle vara lapplisa.
Ja, och vad... Det är stoppförbud här.
Ja, vad bygger jag det på? Jo, jag bygger det på att han aldrig skulle ge sig i en diskussion. Och sen har han det här vidervärdiga hånflinet konstant på läpparna.
Här står du och printar ut den där gula jävla lappen.
Nej, men du står ju faktiskt fel. Alltså, nej för fan. Oh.
Ja, nej, men det är absolut. Mm. Ja, men vi tar nästa här då. Också en lite aktuell som vi varit inne på tidigare här. Linus Johansson, kapten i Färjestad.
Mm.
Kan du inte se honom jobba på liksom Joe and the Juice?
Fy fan, vilken mardrömstitel. Den vill man ju inte ha. Alltså. Oh, tell me.
Den här ska jag säga att jag har halvsnott från Twitter. Det var Johannes Nilsson som kom med den här. Men jag tyckte den var så bra.
Ja.
Och jag håller verkligen med. Alltså, Linus Johansson hade gjort sig bra in till en liksom blender med två kiwi i ena handen. Och liksom, jag vill ha en större lilla.
Precis säga och fråga om du vill ha en fuck me in the face 2.4 med extra jordgubbar. Man vill inte ha den där titeln alltså.
Men de brukar de inte se ändå så här ganska, ja men ganska bra ut. Alltså inte det liksom lite av en grej där.
Jo, alltså de ser bra ut, men de är alltså det är, alltså de enda som är, alltså den enda yrkesgruppen som är oskönare än folk som jobbar på Joe and Juice, det är ju dörrvakter liksom. Alltså det där är ju snäppet bakom. De är så osköna.
Ja, absolut. Linus Johansson är ju jävligt likeable måste jag ju säga.
Ja, exakt.
Men jag tycker ändå han har tillräckligt många egenskaper för att han ska kunna placeras bakom en sån där bar, som de säkert kallar det.
Ja, chocken om man ändå skulle beställa en juice där och så träffar man en helt vettig människa i Linus liksom. Det var konstigt.
Ja, men det där kan jag verkligen se framför mig.
Ja. Sen har jag kastat fram Niklas Eriksson, tränare i Örebro.
Ja, just det. Ja, här har jag ju en liksom tanke. Så det blir intressant att se hur den korrelerar med din.
Nej, men han har jag satt som läkare på alltså en lokal vårdcentral. Ja, men så här, lugn.
Säger penis i obestämd form.
Ja, det är han. Det är han, absolut. Ja. Och känns lugn och trygg. Och det känns som att det skulle aldrig vara jobbigt på något sätt att slänga fram en jobbig skada eller sjukdom eller något sånt där till honom. Utan han hade bara haft straight face ändå.
Förstående!
Ja, exakt. Ja, nej men mysig på ett sätt. Men ändå så här, man vet inte om man kan kategorisera honom som mysig eller så här. Varför rör du inte på, varför ler du inte?
Han är mysig eller creepy, men man vet inte
jag vet inte, men det känns som att de sitter på den lokala vårdcentralen.
Min spontana tanke kring honom var historielärare.
Ja, absolut, absolut. Svart kaffe. Det kan jag säga.
Ja, absolut. Det känns som att han passar i ett lärarrum på något sätt.
Tiltade glasögon också.
Ja, kanske. Mm. Absolut. En av våra favoriter, Robban Olsson.
Ja.
Lyxbilsförsäljare.
Ja.
Vi har ju tidigare snackat om KG Stoppel, men han jobbar ju med liksom det här begagnade.
Ja, han fuldealar ju.
Ja, exakt. Robban är mer inne på de här liksom. Ja, men vi snackar dyra bilar.
Ja, absolut.
Så står han liksom, det ska inte slänga på ett par schyssta fälgar på den här kärran.
Ja, jag kastar med det. Det vill köra halva priset på det. Sitter en så här ljusblå, lite för stor skjorta.
Åh, han hade passat så bra i den rollen.
Jag vet du vad jag känner så här? Jag känner nu att man sitter och sitter i en lyxbil och så ser hur Robban liksom står och lutar sig mot liksom dörrkanten där och ler lite så här. Hör, fan, det ser jävligt bra ut den där. Det ska jag fan vad jag eller säga.
Har du koll på hur många mil du brukar köra på?
Ja, jag hade ju lite annat på Robban där. Och det var ju, han hade varit jävligt bra som telefonförsäljare. Jag tror ju det. Alltså. Lura gamla kärringar på försäkringar och skit. Hör du, Ingela? Har du koll på din försäkring?
Blåser skjortan av Ingela 82 liksom.
För du vet, jag sitter här på burken. Jag sitter och kollar på datorn nu. Det här ser inte så jävla kul ut, kan jag säga. Ja, du springer i vägen del.
Låter lite besvärad. Ja.
Kan jag annat för de pengarna? Okay.
Så här. Käka en lyxkärra.
Exakt.
Så här, okay. Vi verkar överens om att så här, lyxbils eller så här, försäkringsförsäljare.
Ja, gud ja. Det var bra.
Har du något mer där?
Ja, jag ska kasta in min sista och det är mer som en bonus. Alltså, förklaringar säger sig självt. Men vet du vad jag har gjort?
Nej.
Jag har satt Mats Wennerholm som säljare på Kappahl. Ja, jag tyckte jag var finnig.
Förklara.
Nej, men kan allt om kappor. Alltså hur de liksom fångar vinden, hur man ska stå. Jag tyckte bara att det var fyndebonus, förlåt.
Alla våra kappor vänder i vinden.
Den här, du kan låna min, den är lite för stor. Den fångar upp lite mer luft.
Ja, det är bra. Ja, det var fyndigt, Robin. Åh, Matte Wennerholm, alltså vilken legendar. Dags för veckans Figge avslöjar. Och du har ju tidigare idag irriterat dig på att spelare jinxar, Robin.
Ja.
Så nu tänkte jag kolla med dig vilken som är den värsta sådan du själv upplevt. Ska vi reda ut vad en jinx är för de som inte vet
det? Ja, ta det alltså, lite kort.
Det är ju typ att påverka framtiden genom att på ett självsäkert sätt typ säga eller insinuera vad som ska hända bara för att sedan liksom det motsatta ska inträffa istället, typ.
Ja, men man går de positiva händelserna alldeles i förväg. Liksom.
Ja, och då går det åt helvete.
Nej, men alltså, man har ju varit med om en del spel. Alltså jag vet ju i slutspel, alltså i slutspelet då blir ju oftast hockeyspelaren den generella ganska koko. Jag vet, jag duschade mig med samma tvål gjorde jag i slutspelet, och så tog ju den slut i finalen. Och så du vet, det var en sån hård tvål, och så stod jag i duschen och du vet, den hade hamnat på golvet, och så hade jag öppnat en ny tvål och börjat med den. Så kom jag på sen, nej men vad fan, det här är inte min tvål ju. Så då fick jag så här, du vet, då hade den fastnat på badrumsgolvet, du vet, ganska hårt. Så jag fick stå med naglarna bara för att få loss lite på den. Ja, det ser jag. Ja, man är...
Det känns mer skrockfullt än som en klassisk jinx. Men det är fortfarande kul.
Ja, nej men... Man är ju sjuk alltså. Men vi hade en i, när vi vann vår näst sista final här nu i år. Alltså det här är väl kanske inte det värsta man har hört, men då delade vi ut den här hardhatten efter matchen då till, ja, den som går mellan spelare då, matchens lirare inom laget kan man säga.
Ja.
Och den killen ska hålla tal, och vår gubbe han står och pratar då om att säga, ja men skitbra vinst liksom, nu har vi tagit tre. Och så avslutar han allting med att säga, och nu gör vi så här, nu vinner vi pokalen på onsdag.
Ja, okay.
Bara att man säger, vet, alltså jag bara satt där och bara ville bara sjunka under stolen och tänkte bara nej. Alltså andra ord, säg något annat liksom. Säg så här, nu gör vi vårt bästa på onsdag. Alltså någonting snällare än det där, för att jag kände, då stod vi återigen, då stod vi liksom 25 man och bara kittlade hockeyguden under bollarna liksom. Det var inget bra.
Ni gjorde en Bertov och ytter.
Ja, exakt. Det var exakt det vi gjorde, men ja, det varit något osynk där i hockey jinxeriet, så vi lyckades ju vinna ändå.
Ja.
Det kanske inte alltid funkar.
Det existerar en felmarginal.
Ja, ytterst sällan, men det kan hända.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han sitter på hela 3 SM-guld från tränarbänken och har tagit hem supertitlarna EM och ungerska mästerskapet 2 gånger. Men det är nog främst efter mastiga 24 säsonger som SHL-ledare som den här 62-årige stockholmaren blivit en riktig legendar inom svensk hockey. Som spelare blev det 11 år i Division 1. Vi säger varmt välkommen till podden, Stefan Lillis Lund.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Det är bra. Det är perfekt. Solen skiner, så att det är helt okej.
Senaste svenska laget du jobbade i var ju HV71 när ni åkte ur. Du har 5 säsonger i klubben, var även med vid senaste guldet. När det här spelas in har de inte gått upp än. Kan ha gjort det snart. Oavsett... Hur hade ett SHL-avancemang för dem känns för dig?
Är väldigt bra. Jag tycker självklart HV är ett lag, en stad som bör och ska vara uppe i högsta ligan tycker jag. Så att det hade känts jätteskönt, för det är väl det värsta av alla de här åren var att åka ur med HV. Det kändes fruktansvärt.
Vad var det som gjorde att du hade en förkärlek till Jönköping och HV? Vad var det som... gjorde att du fick det? För det känns som att du har väldigt liksom, mycket hjärta där.
Ja, det var främst egentligen för liksom bo i den staden. För hockey är ju på något sätt ofta, om man bor i sin lägenhet, man går till rinken. Så ibland kan man känna att det spelar så stor roll var man bor. Men där tycker jag, det var ju sån otrolig uppbackning. Jag tycker när jag kom dit så hade man haft det rätt tufft några år. Ändå kom folk... varenda match, och de var otroligt positiva, och man kände liksom verkligen det här supporten. Så att där var ju lite speciellt att man fick rätt mycket, vad ska man säga, vänner vid sidan av. Det var inte bara hockeylaget Och sen så tycker jag det var enorm skön stämning och känsla i klubben också att jobba. Och jag menar, smålänningar är ett ganska vänligt folk, tycker jag. Så ja, ja. Det är väl de bitarna.
Fan, jag väntade mig att du skulle slänga något skönt, att de var snåla eller någonting. Men kör du på ödmjuka stilen. Gör det. Du har ju en mick i facet nu, så ja, nej, men vi jobbar ödmjuka. Ja,
ja, ja, nej, men det är klart att de är sparsamma, men det gillar jag. Gillar ju du också. Du. Nej, så att jag tycker helheten, det var ju kul. Och det jag hade, kan man säga också, jag känner ju, det var ju rätt skoj att man fick frågan, för att jag hade ju när jag åkte till HV riktat in mig på liksom att se lite slutet på min karriär där också, och hade kommit hem efter att vara utomlands några år och fick chansen att träna Panten. Och det främsta där var ju liksom att det var en kul utmaning, plus att jag kunde bo hemma. Och sen då fick jag tillbaka lite, vad ska man säga, vinnare, ville vara med och försöka tävla med de bästa mot de bästa. Det gjorde också att man fick en nytändning där.
Lillis, säsongen när ni åkte här med HV kom du ju in sent under säsongen. Har du fått någon skarp förfrågan från någon SHL-klubb under 2022?
Ja, det har jag. Och man är ju som man är, man vill inte gärna nämna klubbar, men det fick jag. Och redan egentligen efter, men jag gjorde klart ganska snabbt att det, och jag hade en del från utomlands också, men jag kände att det kändes otroligt tråkigt, och oavsett, man ska inte älta den säsong kanske, men jag kom in sent, men oavsett det så tycker jag att jag skulle ha klara kvar laget självklart. Sen var det tuff känsla, tyckte jag, när jag kom tillbaka, att när jag slutade i april säsongen innan, så var vi ett väldigt bra lag, och förutom den där sista coronamatchen vi spelade så låg vi ju tvåa i serien, så att det kändes fruktansvärt att komma tillbaka. Och samtidigt, det går ju så otroligt snabbt med de här förändringarna, så att håller man inte allting ordentligt, då kan det bli så. Men det tog, och det känns fortfarande. Det är därför jag tycker att det var väldigt skönt om de kom tillbaka, självklart.
Så det var alltså inte, alltså, jag fattar ju att tävlingsnerven, den ryckte inte, men plånboken då? Ryckte den lite?
det är där kommer med smålänningar. Det är väldigt svårt att lugga en flintskalle ungefär, så att det är målar inte pengarna.
Men det var alltså inte aktuellt att hoppa in i något SHL-bås den här säsongen för dig?
Nej, absolut inte. Okej. Okay. Det var lite det som vi pratade om tidigare här med hjärta mycket, och jag kände mycket från för HV. Annars hade jag aldrig hoppat in mitt i. Jag har gjort det en gång förut, och det är också en klubb som jag hade mycket känslor för. Det är ju Frölunda. Jag hoppade in där en gång i tiden när det gick lite knackigt i det Ulf Dahlén var där.
Figge, hur ser du på liksom Lillis trovärdighet? Han blåljög ju i Simor dagarna innan han blev klar på HV förra gången.
Ja, jag vet inte, den här känns tveksam. Alltså, det blir ju svårt. Det blir svårt att tro på en lögnhals på något sätt.
Fan, Lillis, det måste varit jobbigt ändå. För en kort bakgrund, dagen innan du blev klar på HV senast, så var du med i Simor och fick väl en skarp fråga liksom. Är det aktuellt? För du sa tok nej. Det måste ju varit lite svettigt, för det var väl halvklart där och då.
Nej, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var det.
Jag kollar politiken.
Ja. Förneka in i döden.
Ja, exakt. Nej, jag kan säga så här, jag vet ju att men det var ju för att jag var på väg upp till Stockholm, så stannade jag och tittade på HV när de mötte Djurgården på hösten. Och den matchen vann de ju, men då kom jag igång lite, men då var det ingenting klart, och det gick faktiskt ganska snabbt det där, så att men det är möjligt att jag hade en aning.
Det var jävligt kul hur som helst.
Ja, ja, det var svinroligt. Figge, du hade ju Lillis i HV. Varför gillade du honom så mycket som coach?
Jag tror att det bottnade lite i att jag kanske blev som någon form av någon mellangeneration, där man gick från en coachstil till en annan. Och när jag hade Lillis, då kom jag från lite den här nya skolan där det är det här när man ska värna mycket om människan, och det är väldigt mjukt, och alltså även liksom träningsfilosofi liksom. Det var mycket som ser annorlunda ut. Man kan säga att det är lite
snällare liksom idag än vad det kanske var. Lillis kanske har lite mer av gamla skolan, det som jag hade växt upp med, där det kanske var lite rakare, lite förenklat, men med liksom en jävla tydlighet. Så jag fick liksom lite av båda de delarna, i och med att Lillis är en jävla fin människa på insidan också. Sen, det går ju inte att umgå liksom. Alltså, stockholmare, vi är lite roligare i hockeysammanhang. Jag är ledsen alltså. Och för liksom göra en jämförelse med en annan poddgäst som jag nämnt väldigt många gånger, så Per Edlund, just att kunna kombinera det här jävligt roliga med det jävligt jobbiga tyckte jag att Lillis hade. Så att... helt klart en av de bästa jag haft.
Ja, det är fint. Vilket är ditt roligaste Lillis minne?
Ja, det är en del. På varandra mycket. Men alltså, jag tror att jag har tagit upp den innan. Men den här när han stod och gapade på domaren i båset en gång.
Ja, just det.
Var på domaren åker fram och Lillis ser jätteförvånad ut och pekar på Jonas Holmström och säger att det var Astränen som gapade. Den är faktiskt jävligt rolig.
Minns du den, Lillis?
Ja då.
Det är briljant gjort. Det behöver du inte skämmas för.
Det är därför man har assisterande.
Och det som gör det så jävla roligt är att Jonas Holmström är så jävla försynt också. Så fick han stå där som ett frågetecken.
Hur var det att ha Robin Figren i sin trupp, Lillis då? Jag vet att det finns en risk nu att du kommer säga att han var glad och spred glädje i omklädningsrummet och sådär. Finns det något annat att ta av?
Ja, nej, nummer ett är ju att jag tycker Robin är en jättebra hockeyspelare. Och han har ju verkligen förstått det där skillnaden. Och jag tror att det är lite grann som Robin säger, att på något sätt så måste man ju veta att allvar, man kan inte ha på knappen och se hård ut och vara lös i magen, utan jag tror att när man kör, precis som Robin gör, när man kör, då kör man ordentligt. Sen så tror jag liksom att vet man om varför och hur och man har kul, då blir det ofta det bästa resultatet. Så att inte bara, det räckte inte för mig att Robin bara var bra på isen såklart, utan vid sidan av också gör andra spelare bra, och det är ju en viktig egenskap. Och det kan man känna på de här lagarna som jag tror är framgångsrika. De har den typ av spelare som, även om de inte är bäst på plan, så ser de till att de andra inte faller under skamgränsen, så att säga. Och jag menar, jag tycker liksom Robin verkligen hade alla de där egenskaperna att verkligen vilja bli bäst. Och sen tror jag man kan luras ibland av, när man är liksom rolig, att man på något sätt är oseriös. Så är det ju inte, utan visat rätt mycket. Och det som, ja, Robin Sam var ju kanske bland de äldre, men samtidigt vill han ju bli bättre hela tiden. Och vi satt några gånger där och kika, och jag vet att det var inte det allra roligaste att kika på video för Robin, men jag tror att vi hittade ett bra sätt som kanske också gjorde att han varit lite bättre. För att det är väl det som är skillnaden mycket, för att nu har man ju så mycket, otroligt mycket verktyg till att gör allting bättre, men jag tror ibland måste man förstå att det är verktyg också, att själva den här, vad ska man kalla det då, mänskliga kontakten och det kan vara viktigare, för att alla tränare, finns otroligt bra tränare, men det finns också tränare som inte riktigt kan sälja in det de verkligen menar. Så att jag tycker liksom Robin var jäkligt bra att jobba med, och jag tycker det var ett bra lag vi hade då i HV på grund av att vi hade många av den. Jag menar Oskarsund, Robin och Martin Törnberg som ni har haft där. Många av de killarna var ju otroligt viktiga kryddor i det här laget.
Men Lillis, du kan väl inte på fullast allvar mena att Robin liksom var mottaglig för att titta lite video på bussen hem från Örebro en torsdag?
Nej. Inte så, utan han kom på morgonen efter med lite såhär croissant och något gott kaffe eller någonting, och så gick vi in där i ledarrummet och kikade lite grann, så att det var lite blandat. Sådär. Men nej, utan jag tror det, och det finns ju många spel, det är inte skitkul att matas med någonting direkt efter någon prestation om att du tycker att det är 100%, utan man måste hitta någonstans där man är mottaglig. Och allra bäst är det ju, och det vet jag faktiskt, Figge sökte upp mig ibland och vi kikade på det där, för att jag var inte heller någon så här riktig videokille, för att jag tycker liksom att man efter en match har man ganska klart för sig i alla fall de stora bilderna, vad som var bra och vad som var dåligt. Det behöver man inte trycka in igen, utan då kan det vila ett tag.
Det finns brutalt mycket att ta av från dina år inom hockeyn, Lillis. Vi kommer bara hinna med en bråkdel, men ska vi kika lite på hur det var i den omtalade Stockholmsförorten Farsta. Det hängdes med Bostedt och det lirades med matsmördaren Tillin och sådär. Det osar hårt klimat.
Ja, ja, det kan man säga. Nej, det var fantastiskt att växa upp i Farsta, måste jag säga. Och vi har även en annan hård spelare som jag spelar med. Det är ju Robins pappa Robert.
Ja, just det.
Svinhård.
Ja, får man säga. Han kanske inte liksom omger sig, men jag kan säga en grej som är imponerande. Och det kanske pappa Figen har berättat en gång. Vi spelade ihop i Hammarbys hockeylag. Och på den tiden hade man inte så mycket läkare och grejer runt matcherna. Men han fick en stenhårt skott på fotleden. Och det enda vi sa att de sa, nej, ta inte av riskiskor, utan det bara bita ihop. Och det visade sig att han hade brutit foten sen, så att han, och jag tror aldrig såg Storfiggen någonsin vara ledsen eller någonting, utan om man tycker Lillfigge smilar mycket så är det ett steg värre. Men nej, på den tiden i Farsta, det roligaste och kanske något som var ganska bra, vi kunde ju på den tiden och dela upp, så att säga, spela på allmänhetens åkning eller på sjön eller någonting. Och då hade man Mats Strin, som sagt, bara han, vi spelade ju bara jeans eller overall eller någonting, men han gick ner och täckte på, även på de matcherna, kan jag säga.
Så jävla härligt. Alltså Lille, man har ju fått hört liksom att det var hårt klimat utanför och sådär också. Alltså, om man tar utanför hockeydelen, präglade det någonting dig som spelare sen till slut? Att just det där lite råare, kanske lite mer industriella, om man säger så.
Ja, jo, jag tror det. På något sätt så var det ju alltid liksom, var man med och i leken så fick man leken tåla, så det var inte så mycket att gnälla. Och jag vet att kom jag hem, och det blir alltid så, man kanske gnällde på tränaren eller någonting, och man kom hem till farsan och sa att han frågade, gjorde du några mål? Och sa man nej då, ja, varför då? Så kan man hitta på något gnäll. Och då kunde man ju få tillbaka liksom, du har eget våld, börja dansa eller någonting istället. Så att, det var liksom ingen idé. Och jag tror på den tiden också så spelade man mycket med äldre. Det var ju liksom en blandning, och ville man vara med och spela där på sjön eller på allmänhetens åkning, då var det bara att bita ihop och ta det. Och jag vet, när jag kom upp i Hammarbys A-lag, ganska ung, det var inte att man fick några klubbor med namn eller någonting. Och jag vet att första gången, de hade ju en materialer som heter Sergio. Och även på den tiden, så efter en träning så tog man ju sina svettkläder och skulle gå till materialen, han skulle tvätta den. Jag gick till honom, han bara tittade på mig. Det var bara vända och ta med sig grejerna hem till morsan och få det tvättat där. Så att det var liksom en tuffare ingång. Man var tvungen mer kanske att visa, att visa först och få sen. Nu för tiden ibland kan det vara tvärtom, att de vill ha en massa grejer först innan de visar.
Var det redan på den här tiden etablerat vad ett Farsta glas var för något?
Nej, jag tror inte vi hade glas på den tiden, utan det, okay. Det låter förfinat det där.
Ja, fint och fint. Det är väl när det är liksom total ytspänning, alltså. Ja. Det var liksom maxar glaset. Ja. Fan, Lillis, säsongen 89 där, innan du la av, så lirade du ju med Mats Sundin. Det är ju ändå någonting. Ja. Han var väl 17 bast där i Nacka.
Redan då, jag kan inte säga att redan då kunde man se vad som skulle hända, för att han var ju, han såg ut som plockepinnen ungefär. Allting hade ju växt, men han hade ju otrolig liksom vinnarattityd och allting. Och jag vet, när jag jobbade på ishockeyförbundet så jobbade jag även med utbildning av tränare och allting. Och jag brukade börja med att visa den, och folk fick ungefär gissa vad hände med den här killen ungefär, som åker omkring ett galler där och rasslar omkring. Men han var ju ganska bra. Och där kan man ju verkligen liksom säga, en kille som ofta de där allra bästa gubbarna, att de har ju verkligen bestämt sig. Jag känner väl, han var ju, vi fick ju skjutsa hem honom efter matcherna då, för att han skulle komma hem. Och en av misstag jag gjorde, jag skulle ha skrivit någon form av kontrakt där med honom, som jag var med där och fick spela med. Men nej, så att man kunde se ganska tidigt att han i alla fall hade den där otroliga. Men sen att det skulle bli som det blev. Det kanske man inte tänkte på då.
Lillis, sen klev du då på tränarjobbet där 89-90. Hamnade snabbt i Djurgården bakom Lasse Falk. Det måste ju finnas en del kul minnen där, tänker jag.
Ja, absolut. Det var fantastiskt. Jag kan säga, om man kortfattar sig om min karriär, så var det ju helt otroligt att komma upp. Och samtidigt kändes det konstigt att komma högst upp direkt, så att säga, och få jobba. Och på den tiden så behövde man ju inte ha någon tränarlegitimation, utan det kom ju några år efteråt. Jag vet ju, Lasse sa till mig att det är ingen, du går på kurser, då lär du bara sånt som alla andra kan, utan det är bättre att gå här med mig. Och jag vet, alla vi på den tiden också, så då började lagarna träna, det var inte riktigt lika många omgångar, så där man börjar träna typ efter lunch, så vi brukar alltid träffas uppe på Globen, fiket, och jag vet ju första gången överhuvudtaget som första isträningen, så vi kom upp där, eller möttes då några timmar innan vi skulle träna. Och jag satt där och tänkte, liksom, ska vi inte börja? Vi snackar om allt, och Lasse är liksom en jäkla skön gubbe och kul att snacka om precis allting. Men jag började känna, ska vi inte börja snacka om träningen? Så att när klockan börjar närma sig, då frågade hon så här, vad ska vi köra? Och han körde inga så här träningsprogram eller någonting, utan han bara tog en servett och ritade en streck. Ja, vi börjar med den här övningen, sa han. Ja, tänkte jag, så att jag kom dit och jag tänkte liksom att jag får väl åka och skyffla ihop lite, pucka lite här och där. Men vi körde igång den här träningen, och Lasse, han stod med klubban upp och ner under armen så där. Och när det gått ett tag tänkte jag, okej, undrar vad nästa övning blir. Då bara petade han i sidan på mig. Ja, då gör du nästa övning. Så att det vart bara ryka hela huvudet på mig där. Så att jag började dra igång träningar där. Men det var jäkligt kul, för att det var på något sätt så kompletterade vi nog varandra väldigt bra där. Och jag vet, när jag började liksom tänka så här, för att jag skulle köra en träning igång, och då sa han så här, men du kan gå ut, jag kommer ut, sa han. Så att jag åkte ut lite tidigare och slängde fram pyloner och grejer och skulle liksom förbereda, vi skulle göra lite teknikbanor och skit där. Så att då kom han in, han bara ställde sig och tittade i båset där, och så ropade han till mig, Lillis kommer, och sa till mig, du har någonsin sett på en match att det ligger massa skit så här på isen? Nej, sa jag, aldrig röd ansikte. Samla ihop alla grejer, ut med dem i båset. Så att, men jag säger det, Lasse nog den. Och fortfarande har jag kontakt med han och haft kontakt med han. Han har liksom lite fungerat som bollplank. Att han är nog den absolut skickligaste när det gäller att titta på hur andra lag spelar och hur man ska möta det. Han är, ska vi kalla det, en riktig schackspelare när det gäller sådana grejer. Så att det var ju enormt roligt att jobba med han. Och jag vet ju flera gånger han har gjort roliga grejer, för att han visste knappt vilka som var, alltså vilka nummer spelarna hade allting. Och det var lite problem när vi hade bröderna Husk och då tvillingarna någon säsong. När någon gjorde något misstag, då skällde han ut den ena tvillingen, och han säger efter typ fem minuter att nej, men det var inte jag, det var Anders. Ja, ni är likadana, du kommer göra likadant. det var en fantastisk tid, och jag tror på något sätt att där lärde jag mig jättemycket som ledare också, liksom med allting. Och där i Djurgården var det en bra utbildning på något vis, och också som jag tyckte var viktigt, som har följt med, och förstå att man är en del av framgången, och då är man en del av motgången också. Då blir man ganska stark. Man ser en del när det går bra, då står man och pekar med hela handen på sig själv. När det går mindre bra, då pekar man på andra. Utan jag tror liksom att det är viktigt att känna att man är en del av det, och det räcker ganska bra.
Nu ska vi inte få dig att låta liksom gnällig här. Du har ju vunnit en jäkla massa domarpriser och sådär. Men visst blev du utskickad från din första match i Djurgården?
Ja, det kan jag lugnt säga.
Då var det så att då var det Lasse Falk som gapade på domaren och sen pekade mot Lillis.
Ja, exakt. Det var något sånt där. Det roliga var liksom att när jag fick det, som sagt, jag fick ut, och sen dagen efter då fick jag liksom då tog Lasse och körde en lektion med mig, att okej, det finns två saker du kan tänka på när det gäller domare. Antingen så tycker jag att de är totalt dumma i huvudet liksom, och då kan du inte göra någonting åt det, eller så tror du att de verkligen gör sitt allra bästa, för det finns ingen anledning att de ska vara värre mot dig än mot någon annan. Så att då lärde mig, och jag vet när jag fick, för Lasse fick också en domarpris nu. Jag tror att jag har, vågar man knappt säga, 6 eller 7 så här domarpriser. Så att då fick jag en stor gratulation av Lasse. Grattis, nu har du blivit vuxen när jag vann den första. Att,
På tal om hetlevrade personligheter, för dig blev det ju senare 6 år i Malmö, 98-04. Och där var det ju varken profil eller händelsefattigt. Du var bland annat coach ihop med Wikegård, sportchef över Per Bäckman. Det kan ju knappast varit brist på känslor under de här åren, tänker jag.
Nej, absolut inte. Nej, det var... Niklas följer med ner och man tar han först. Och liksom Niklas för mig är ju en helt annan person än han har varit ute i tv. Och sånt. Han är ju väldigt snäll och känslig och lätt att jobba med. Så att det var inga större grejer, utan det kan ha varit något. Men det räcker med att man säger, nu får du lugna ner ungefär till Niklas. Så ja. Jag ser honom mer som en den typ av människa. Bäckman var ju lite speciellt, för att där finns det ju lite historier sedan min tid i Djurgården också, när vi slog ut dem i semifinalerna. Han var ute på isen och gapade, och mellan de här perioderna så vet jag att han stod och skrek in i vårt omklädningsrum, så att jag fick liksom, det är liksom ingen stor kille sådär, så att jag fick lyfta in honom i sitt omklädningsrum och be han lugna ner sig. Men det var ju liksom en tokig match där med alla vara och allt möjligt där, så att jag menar, i de klubbarna jag har varit så har ju, vad ska vi säga, Färjestad varit en riktig, riktig motståndare i alla mina klubbar. Så att det var ju inte heller så lätt att vara från Stockholm, Djurgården och jobba med honom. Och det var väl ingen jättebra tid där, för att tyvärr fick jag ju hoppa in i Malmö igen. Och det var ju en tuff tid, och det var ju en rolig tid också. Det var ju då när det var Persis pågar och vi hamnade i kvalserien och allt möjligt, så att det hände rätt mycket den säsongen också.
Ja, just det. Det var den säsongen när ni följde som något tv-team jäkligt tajt och sådär.
Ja, absolut. Ja, ganska. Det var liksom den säsongen började med att det fick så här svinkoppor, och vi fick åka till Finland och börja säsongen där, alltså med träning och sånt. Man var tvungen att sanera. Vi kommer tillbaka, man börjar med Persis pågar. Klubben går åt skogen, ekonomi, och folk får gå om de vill därifrån, och de skär ner löner. Vi hamnar i kvalserien, men jag tror vi förlorade 1 poäng av alla de där matcherna på den tiden, så att klubben vart kvar. Men året efter var den här lockout-säsongen, och det gick väl mindre bra för dem.
Fan, Lillis, hade du Nicke Hävan då under den tiden?
Nej.
Eller kom han efter?
Nej, det var tidigare. Så att han var ju, ja, konstigt nog, han var ju en ölspelare efter ett år med mig där. Så att det är
kunde ha en händelse. Ja, men jag vet, han hade någon sköna historia att ni typ chartrade plan då, typ mellan Malmö och Ängelholm, ungefär typ sådär, 5 små plan eller vad fan det var. Jag tänkte om du hade någon kännedom om det.
Ja då. Nej, vi då åkte man ju sådär små plan, och jag vet ju vid något tillfälle så var det något haveri, och vi åkte med 3 plan upp till Mod eller någonting, och det var någon haveri, så ett plan var tvungen att gå ner mitt i skogen någonstans mitt i Sverige, och killarna fick åka, tog några bilar till Arlanda och fick ta flyg därifrån, så var det något otroligt strul, och några killarna hade ju svår flygskräck. Jag tror Niklas Hevelin inte tyckte det var så kul att flyga, så att några kunde ju knappt spela i matchen där.
Ja, jag vet, han berättade någonting där, och så hade de hamnat i något sånt här lufthål eller vad det heter, och du vet, föll skitlångt på planen, och så small det bara då när de hittade kurs igen. Och alla satt ju skitnödiga, och så var det typ någon, undrar om det inte var någon materialare eller något, som hade vänt sig liksom bakåt mot dem som satt spelarna, och headsetet hade hängt liksom över hela facet och försökte lugna ner alla. Nej, men det är lugnt.
Ja, jag tror också liksom att de blir, för att de hade glömt, alltså flygpersonalen där hade glömt att tagit bort ljud ute i planet, och de har sagt så här: oj, det här var inte så bra det ser. Och sen hade de sagt ut till killarna att det är ingen fara, hur lugnt som helst, det var bara typ en luftgrop eller någonting, och det lät som mina rotorna hade varit ramlade.
Fy fan, det är skräck. Du nämnde det kort där, Lillis. Du hamnade ju i Frölunda under lockouten 04-05 och fick coacha det som väl i alla fall kallades världens bästa lag den säsongen. Vad är liksom ditt starkaste minne från hela det här? Det var ju väldigt speciellt.
Ja, det var ju en fantastisk nummer ett. Liksom var det ju otroligt kul att få förfrågan och komma till Frölunda. Det kändes ju verkligen som, och det är ju en riktigt, riktigt bra organisation, och jag trivdes enormt bra med då Mats Adrian som var klubbdirektör och hela det gänget, och Perra var ju där. Och det, vi var ju ett lag som, när den där säsongen startade, vi var ju inte uppe bland toppen. Affe hade ju inte kommit än. Vi hade fått Paulsson, Pebben, Bäckman, killar som kanske inte var så här superstjärn egentligen, utan, men vi hade ett enormt, enormt bra lag. Och jag vet ju när det började rulla in NHL-proffs, då vi tog beslut att vi tyckte det skulle vara otroligt viktigt att vi hade det här bra laget. Så vi ville inte plocka in fel gubbar oavsett. Och de var på mig hela tiden. Jag kommer inte ihåg om han hette Wade Redden, tror han hette, en väldigt bra spelare. Som vi tackade nej till. Jag och folk tyckte att jag var helt crazy. Och vi tog Sami Salo istället. Och det gjorde jag på grund av att han var bra. Men jag fick många goda vitsord av Affe då. Så att Affe hjälpte mig då mycket med av vilken typ av spelare, för han visste väl ungefär hur vi skulle bygga det. Så att jag tror att den där framgången berodde mycket på att vi hade ett otroligt bra lag med fyra enormt bra femmer som alla drog vid olika tillfällen, och ingen enhet liksom föll igenom. Och det gjorde också att de hade det, att man verkligen kan spetsa till laget, det vill säga gå och coacha hårdare i slutspelet. Och sen var ju han rätt hyfsad längst bak där, Henrik Lundqvist, men jag kände liksom på något vis var varenda dag var ju liksom enormt bra. Träningarna, killarna visste ju liksom att träningarna vart i någon form av uttagning det också. Det var verkligen ett lag som fostrar sig själva på ett bra sätt.
Men det måste ju känns helt sjukt att gå från det ganska kaotiska året i Malmö till att liksom ha Sami Salo, Daniel Alfredsson, Peben Axelsson, och på andra sidan står Henrik Zetterberg eller bröderna Sedin och Peter Forsberg. Alltså det måste ju varit som en helt ny värld för dig.
Ja, absolut. Och, vad ska man säga? Jag upplevde ju lite av dem. Den känslan när jag var i Djurgården där i början. Vi hade ett rätt bra lag där också i Djurgården. Men just det där liksom att man kände att lyftet var ju rent organisatoriskt. Jag tyckte inte att Malmö var 100%. Liksom laget var högsta ligan, men kanske inte allting runt omkring var i högsta ligan. Men Frölunda var ju det. Där kände man ju liksom... Så att det var ju lite att komma tillbaka till hur, vad ska man säga, jag var van vid från Djurgården.
Vilket är ditt roligaste minne från lockout-säsongen? Du får inte svara när ni vann guld.
Alltså det är ett par saker där som jag tycker är kul. Vi förlorade i första matchen, och då blev vi ner. Vi förlorade mot Modo, tror jag det var, första matchen. Sen vann vi 10 matcher i rad. Men fortfarande var vi inte riktigt allvar. Och en rolig grej var ju faktiskt när vi förlorade i första. Jag måste ju ändå dra finalgrejen. Vi förlorade första matchen mot Frölunda bort, eller mot Färjestad borta. Eftersom vi vann serien fick man börja borta på den tiden. Och då var ju Leif Bork i kommentator där. Och han hade ju kommenterat, och han sa ju i tidningen att vi såg mätta ut och jag såg handfallen ut och inte gjorde någonting. Och sen så smällde det till med fyra raka. Och jag har ju haft Leffe i min ungdom där, så att jag kunde ju självklart inte hålla mig där. Och lite problem har jag, det är ju lite att jag är som en elefant, jag glömmer inte, så att jag sa till honom så att en gång i tiden sa han till mig så här att Lillis, det finns två typer av människor. En typ går först och uträttar, en typ går bakom och gnäller. Jag ställde frågan till honom så att vilken grupp är din nu, Leifan? Jag fick inget svar där, så att det kändes enormt bra, men nej, så att det är liksom, allting var ju enormt häftigt på något vis den säsongen, och det man minns liksom det är ju att varje dag hade man känslan att vi ville verkligen bli bättre. Den här gruppen ville bli bättre hela tiden. Så att det ställer ju också stora krav på en annan. Men jag tyckte det finns liksom inget enstaka minne här där. Utan det var liksom en enormt bra säsong med allting. Det var lätt att jobba. Det är lätt liksom att vara bra i den miljön.
Från det ena till det andra, om man säger så. Hur har det varit att arbeta ändå rätt mycket med ungersk hockey?
Ja, annorlunda. Det var ju som att komma tillbaka till när jag själv spelade typ på 70-talet i Nacka. Men man ska veta, när jag tog det beslutet, jag, eller fick de förfrågningar, jag sa ju nej ett gäng gånger och sen till slut så tänkte jag, för att jag hade tänkt även då ta någon form av timeout i den tidpunkten, men då tänkte jag, jag ringde upp några som jag haft som spelare och några som har varit där, bland annat en superlegend, men det kan vi ta senare, som heter Oskar Hackerström, som hade varit där nere, och han sa ju tummen upp direkt då. Men det var kul, för att jag menar, det är lite, de är ju lite ungefär som många av de andra mindre lagen, ungefär som Danmark kanske var en gång i tiden, att de hoppade upp och ner lite i A-gruppen, många bolltalanger, ingen riktig struktur, ingen riktig plan på hur man ska göra, men har bra förutsättningar, precis som vi här hemma. Och alla tränare där nere är ju heltidsanställda, för de har någonting som ja, typ regeringen står för, så att även om du tränar U8 så är du heltidsanställd.
Oh, fan.
Så att de har de bitarna, men de har liksom ingen riktig plan, och det svänger alldeles för mycket tack vare att de tar ner, eller har haft mycket kanadenser allting, och de kommer ner och så kör de ett par år och sen ja, kommer det någon ny och så börjar de om. Så att de har inte haft någon riktig egen linje, utan det är aldrig fel att ta bra saker från andra länder och sådär, men jag tror man ska försöka göra det på sitt sätt, och det är väl det som har saknats. Så att jag tror att när jag kom dit så var det inte så mycket hokus pokus, utan jag kom till en klubb som inte hade vunnit eller någonting, men som var en riktig idrottsstad. Så att jag tror att det här med att försöka hitta någon form av struktur och se till att de är tränar bra, det gjorde liksom att vi fick en hel del framgång, och vi fick fram lite landslagsgubbar som är viktigt att ha där nere också, som får många unga att starta. Så att det var ju också ett äventyr med allting, och det var kul. Vi spelade ju något som hette Continental Cup, tack för att vi hade gått bra då. Det är ju lite Champions League för B-nationer. Jag vet att vi, och då åkte man ju, det var inte direkt någon lyx där, vi åkte i buss överallt, så att vi tog ju buss när vi ska åka till Danmark och möta Herning, som var de danska mästarna, och Danmark låg i högsta, eller A-gruppen i hockey, och vi vann där, och för mig som svensk fick man ha, det hade liksom slängt sig framför en buss om man hade torskat typ att det är dansk lag. Men då när vi kom hem typ, ja, när vi var klara där 04 på morgonen, då var hela staden uppe och alla jublade, och det var som att vinna Stanley Cup nästan, misstänkt. Att det var häftigt liksom, och det...
Ja fan Lillis, när vi var inne lite på ledarskap så här, det ungerska ledarskapet då, du har ju någon skön story om någon som klockade någon.
Jo, det var, jag hade en enormt bra assisterande kille, Zoltan Slassi.
Jävla bra namn.
Tidigare hockeyspelare, är väldigt, väldigt bra, men...
Kanonnamn.
Ja, där kan du liksom ta en kille som, han visste hur man slaktade en gris och gjorde liksom allting med, de kunde allting där, och han hade ett så här porslinöga, så han såg ju lite skev ut, och så visste inte allt som han kollade på, och väldigt, väldigt vältränad och ganska aggressiv, intensiv ledarstil, men han var perfekt. Men vi hade en rolig grej då, jag som sagt då, som kommer lite grann så här, som man vill höra, vi hade första året jag var där så hade vi två lag, för vi spelade både i österrikiska ligan, inhemska ligan, och så är det en massa kupper och grejer, och så den här Continental Cup då, så att vi var tvungna, ibland kunde man spela på två, både i Österrike och i Ungern då. Så att vi hade ett A- och B-lag, och jag försökte få dem verkligen till att det skulle bli lite konkurrens, att man ville komma upp i A-lag. A-lag hade lite finare omklädningsrum, där nere var lite mer ruffigt och sådär. Så att killarna ville verkligen vara då i A-lagsrummet, om man säger. Mm. Och då spelade vi den här ungerska kuppen som är väldigt viktig då, spelade vi final. Och då hade jag en ung kille, han var väl 22 år, som var med oss och spelade, och vi vann. Och killarna då självklart ville liksom festa. Men den killen, han skulle spela med den andra laget dagen efter. Så att jag sa till honom så att nu går du inte ut, utan du laddar in, för det var en viktig match också. Ja, det lovade han mig alltid. Men då fick jag höra liksom, och då sa jag så här, okej, men vi måste prata med killen först, för att min assisterande, han ville typ sträcka upp han direkt. Men jag tänkte att jag måste ge en chans till förklaring. Så att vi gick in i det här, vad ska man kalla det, läkarrummet då. Och han satte sig på den här massagebänken. Och jag sa till honom, för att jag hade med min assisterande, för att alla kan inte säga jättebra engelska. Så att jag frågade honom så här, ja du, gjorde det som jag sa? Jag vill bara höra ett ja eller nej. Och jag vet inte om han säger nej innan det pang, så det var så att han stod nästan en baklängesvolt där. Och han, min assisterande, tog upp han, ledde ner han i B-rummet, skrapade ihop alla hans hockeygrejer i en sån här sopsäck och stängde efter han. Sen var han borta. Jag vet, jag stod, satt bara liksom och tänkte, vad var det som hände? Men det var lite en unika ledarstil.
Det var alltså inte den svenska moderna nya ledarstilen. Den gamla ungerska.
Nej.
Härligt. Soltan använde knytnäven när det gick emot.
Ja, han var tuff. Han sa att vi åkte ju till spela match i Rumänien, och de bussresorna vet jag kunde ju ta. Det var ju, man åkte över de här in i Transylvanien över berg och grejer, och man fick inte stoppa med bussen när man kom där, för att då kunde det komma björnar. Så att jag vet, när vi åkte dit, då kunde det komma snöstorm och allting. Så han sa till mig, första resan, det kunde ta allt mellan 14 till 26 timmar. Första resan sa han till mig så här, du måste ha med dig liksom någon mat ifall vi blir stående. Så att han kom med och frågade, vad var du med då? Öppnade upp en box. Då låg det bara delar av en gris där som han med. Det här är bra, så det här gäller mycket fast. Det var lite annorlunda.
Soltan kliver ju upp som någon form av drömgäst.
Ja, det han gör ju det. Så vi fattar på mer Soltan.
Ja, det är ju fantastiskt alltså. Jag gillar tidsspannet. Det kan ta någonstans mellan 14 och 26. Alltså det är så här, ja. du var inne lite kort på Oskar Ackerström, en annan svensk som ju var i Ungern en del, Lillis. Jag vet att du har en ganska rolig story på honom från den tiden.
Han, den här klubben, jag jobbar lite grann nu som någon form av mentorkurs där nere och ner någon gång i månaden. Och i den klubben där jag är, då är den, vad ska jag säga, mest framgångsrika, och de har en hockeyakademi, och det laget spelar i den här Ice Hockey League där Salzburg är de. Så att där var Oscar, och när jag frågade om Oscar, han var ju otroligt populär, och framförallt tyckte de att han var otroligt professionell. Jag frågade bara, hur då? Liksom, vad menar du då? Jo, efter matcherna så direkt när han gjorde, han slet av sig sin utrustning, tog sin vattenflaska, upp direkt och så cyklade av sig matchen. Så att då hade de ju gjort en intervju med honom där han liksom pumpade i vatten och cyklade på. Men då hörde de liksom, han varit sluddigare och sluddigare. Då upptäckte de liksom att hans världens största flaska, det var bara öl i den. riktigt skönt.
Lyckas ändå cykla snett på en träningscykel, det är ändå skönt.
Exakt, och jag kantrar där uppe.
Nej, så jävla bra alltså. Lillis, du har ju coachat otroligt många starka profiler genom åren. Jag förstår att det är omöjligt att nämna alla, men vilka sticker ut lite extra för dig sett till hur de varit liksom?
Oj, ja, det som säger, det finns ju några killar. Man tycker att de här spelarna som verkligen kan göra andra bra, som man känner att du kan stoppa i någon enhet där det behövs, bli lite bättre på något vis. Men i början på min karriär, jag gillade väldigt mycket Micke Johansson i Djurgården. Inte bara som spelare utan även som människa. Väldigt lätt att ha att göra med, väldigt ödmjuk och väldigt bra med yngre spelare. Och professionell på alla håll och kanter. Och just alltså den helheten tyckte jag var väldigt, väldigt bra egenskap hos honom. I Malmö, hela han som spelade som Jussi Rihijärvi, jag tyckte också han hade de egenskaperna att kunna göra andra bra. Bra kille att jobba med, och alla de här har ju också det här liksom att verkligen vilja bli bättre. Så att han var en sån spelare, och går jag vidare i Frölunda fanns ju väldigt, väldigt många. Niklas Andersson, Jonas Jonsson, och jag menar Alfredsson är ju svårt att bortse också, samma egenskaper. Så att det finns enormt många bra som man har jobbat med under åren, och jag menar, även om man sitter här med oss, men Figge, Oskarsund, det är sådana killar också som är jäkligt bra att göra med, som på något sätt också förstår det här att när man kör, då kör man. Och jag vet ju, vi känner ju Oskarsund rätt bra, men det finns en ganska rolig grej där som Oskarsund antagligen inte tror att jag såg, men jag vet inte, jag sa vid något tillfälle, man har ju sagt mycket dumma grejer, men jag vet att jag använde uttrycket liksom vid något tillfälle där att ja, det är ju inte pannkakor och glass. Och då liksom var jag var så här allvarlig, det var liksom typ en periodgrej. Och då ser jag ögonvrån liksom när Oskar Sund, för han, det känner jag fick till, han kan verkligen vara koncentrerad. Det är liksom inte världens lättaste kille ifall han är irriterad. Men då börjar han ha garva, då är jag tvungen att vända mig och gå in i coachrummet liksom. Så jag vill inte ta upp det, men jag vet ju att de där två antagligen satt där och fnittrade vid sidan av.
Ja, vi hade så många sådana där stunder. Fy fan vad kul var det, ja. Där. Det var någon gång vi satt i gymmet och Lille skulle liksom satt och prata lite middagsförslag. Och Lilles började prata om så här, men du kan göra den här laxen. Och så drog han upp något svårt recept. Men och så tog han vad han hade för tid och temp på ugnen. Och det var så här typ 500 grader ugnen i 40 minuter. Och både jag och Sund tittade på varandra och bara, hej men för fan. Det blir en knäckemacka över det där. Så vi döpte om den till Lille Sahara lax. Ja, fy fan, vi hade mycket kul alltså.
Ja, nej, vad synd. Jag hörde ni prata med Martin. En också jäkligt rolig grej var ju första året i HV, och vi hade gjort en dålig första period. Och jag kom in sist allihopa, så alla spelarna var där. Och så stannade jag upp lite för att Bulan Berglund, som är en skön norrlänning, han hade ju rest upp och sagt till liksom killarna så här, helvete boys, ni ska inte tro att ni är några jävla världsmästare. Och sen precis i den där lilla tysta pausen, någonting som Martin var liksom riktigt bra på, då körde han på sin småländska, och den är svår att få, men jag har ju hört honom liksom att, ja, inte alla kanske. Ja, det han var världsmästare. Och det lät så jäkla roligt. Det var också liksom att tvungen att gå snabbt genom omkringen, för då håller jag också på att börja garva.
Det är så jävla vast alltså, att ta den på uppstuds.
Ja, exakt.
Avslutningsvis, kommer vi få se dig på tränarbänken något mer, Lillis?
Nej, det tror jag inte. Utan jag tycker, vad ska jag säga, jag tycker det är jättekul att jobba med hockey och hela den biten. Men jag känner också att jag tycker att jag har haft otroligt tur med att jobba med otroligt många bra människor, både som spelare och tränarkollegor och allt med ledare och i bra organisationer. Och tycker att jag har haft en rolig och bra karriär, och där det känns jobbigt kan jag lugnt säga. Det största drivet är att man vill vinna någonting. Om jag inte hade vunnit, och jag tycker min karriär så här efteråt, jag kan känna mig otroligt nöjd att ha vunnit två Europacuper för klubblag när ryssarna var med en gång i tiden. De grejerna, jag känner mig otroligt glad att när jag kom till Panten att lyfta upp ett lag till Allsvenskan. Jag känner mig otroligt liksom nöjd att jag en gång tiden hjälpte Jonas Jonsson i J20 i Frölunda och de vann guldmedalj. Så här efteråt, jag började högst upp med seniorer på högsta nivå, men så här efteråt nu så har jag jobbat på alla nivåer, och då känner jag mig mer nöjd på något vis. Men samtidigt så, jag tycker det är kul med hockey, men jag tror nog att jag, som jag gör nu lite grann i Ungern här, fungerar mer som ett bollplank. Ja. För att jag kan känna själv att när jag var tränare att sportchefer nu för tiden, de är ju mycket mer administrativa, kontrakt och sådana bitar. Jag tror att man skulle kanske göra nytta av att vara ett bollplank ibland och tränare. Jag har rätt mycket kontakt med en del tränare här och där. Mm. Och jag tror att de uppskattar lite, för att jag har stått på golvet. Man kommer lite närmare då och kanske kan förstå en del problem och kanske har en del lösningar som man själv har gått igenom under alla de här åren. Så att någon roll tycker jag skulle vara kul, men jag menar, nu har vi bott här nere i Skåne i 24 år och jag har varit borta i 17. Ja. Så att jag har en lång lista här jag måste fullfölja. Så att jag känner mig ganska nöjd.
Vad fan, Lillis, du och Robban Olsson, ni bollar väl lite en del fortfarande, eller?
Ja, absolut. Robban har jag kontakt med rätt mycket. Och han var ju liksom, jag tycker att han är verkligen en bra coach, en bra tränare. Så att det är kul att ha den kontakten.
Men folk som gillar klara och tydliga besked, så låter det ändå som att liksom tränarkarriären, den är över.
Den är över.
Då har vi rätt ut i alla fall. Ja. Men Stefan Lund, du ska ha stort tack för att du tog dig tid, och ha en jäkla fin sommar och lycka till med det här bollplanks-tjofräset här framöver.
Tack så mycket. En ära att få med här med i det här legendprogrammet. Jag har ju suttit där. Lite tjurig är man för att man kom rätt sent. Där, men... ja.
Vi är också glada.
Kanon.
Innan vi klappar ihop butiken så ska vi berätta att vi ju blivit med YouTube-kanal, Figge.
Har vi det? Fan vad kul.
Jajamän, där finns bland annat ett klipp på när jag utmanade dig i straffar och slagskott nere i klåten.
Ja, spännande att se det gick. Du lever ju idag.
Knappt. Länk till den här kanalen finns på Släppsargens Instagram och Twitter. Missa då heller inte att följa oss på sociala medier, där vi ju finns då på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni har något på hjärtat. Och man ska givetvis även prenumerera på podden, så glöm inte att göra det. Vi är så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess.
Ja, men ta hand om er allihopa. Hej, hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.